Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Kul. Du får jättegärna bli Patreon till den här podden. Skänk en valfri slant på www.patreon.com/minavännerboken. Ska hålla mig kort, för dagens avsnitt är både långt och kul. Men veckans gäst ligger bakom några av de roligaste skådisinsatserna som jag har sett. Han var blott 6 år gammal när han upptäcktes och sedermera fick rollen som Håkan i den roligaste julkalendern någonsin, nämligen Sunes jul. Sen följde långfilmen Sunes sommar, Svensson Svensson och en massa andra roller på duk och på scen. En tvättäkta barnstjärna helt enkelt. Och ni som har följt den här podden vet kanske att jag har ett ambivalent förhållande till det fenomenet. Det har veckans gäst också, för livet har kort sagt inte varit alldeles lätt för honom under och efter allt det här. Det och mycket annat skriver han om och i sin splitternya bok som lämpligt nog heter Det här ska han få fan för. Jag läser ganska lite, men jag tycker den var jättebra. Ni får göra vad ni vill med det omdömet, så jag rekommenderar den starkt. Köp den, men lyssna klart först så ni inte glömmer att lyssna. Den här podden, den klipps så som brukligt är av Alex på Silverdrake förlag. Men nu då, äntligen hunnit 261 sidan i Mina vännerboken, Gabriel Odenhammar! Hej!
Hej!
Vansinnigt varmt välkommen hit.
Ja, men tack Robin.
Hur mår du?
Ja, men fantastiskt. Mm. Jag mår skitbra.
Jag vill inte vara ytlig, men har du varit snyggare?
Nej, jag tror inte det.
På riktigt?
Jag tror att jag är... Man har ju tur där som... Jag tänker sig samhällsperspektivet, män som blir äldre. Mm. Blir ofta mer typ åtråvärda ju äldre de blir liksom. Mm. Och där är det ju skönt att man inte är kvinna. Samtidigt så skäms jag då över att vara man just därför.
Just det. Bra vinkel. Jag tänker att det finns ett vägskäl. Vissa män åldrar sig dåligt.
Ja, jo, men det kanske.
Men du har ju behållit håret och ser pigg och frisk ut. Bara en sån sak.
Ja.
Otroligt svall. Jag vill bara att du ska veta det. Det är härligt att titta på. Vad glad jag blir. Så här är det ju då, för transparensens skull. Att jag har ju legat på dig och tjatat på dig så länge den här podden har funnits. Jag tror att jag faktiskt kan ha frågat innan den fanns överhuvudtaget.
Ja, det kan nog stämma. Förlåt, ja det kan nog stämma. Jag drack kaffe. Jag har fått jättegott kaffe här.
Vinprovning som pågår.
Precis, nej det är det inte. Ja, men det kan nog stämma. Du har varit nyfiken, vilket alltid har glatt mig. Men sen har vi pratat och sen... Sen är ju du faktiskt, det ni lyssnar, det ska ni veta att Robin Berglund är den enda som fick läsa min bok liksom innan den här intervjun. Mm. Utav de som intervjuar mig. Det känns lite...
Det är helt obegripligt prioriterat av dig.
Nej, jag tycker inte det någonstans.
Men så här då, vi har ju pratats vid då ett par gånger. Ja. Och nu ska jag lägga ord i mun på dig, men det känns som att en beröringspunkt vi haft till kanske varför vi sitter här också. Utöver att jag, alltså, från mitt håll, den obeskrivliga kärleken till dig och det du har gjort, så är det här som jag har kommit in på ibland om barnstjärnor.
Ja, det kan man nog säga. Att det är definitivt en... beröringspunkt. Och där har du flera gånger, jag har ju lyssnat på dig faktiskt. Faktiskt, det är väl självklart att jag har gjort. Vem har inte? Men där har du nämnt det ett par gånger, vilket jag tycker är väldigt roligt liksom. Men det har ofta varit med folk som, det har inte varit så många barn.
Nej, det, precis.
Har nämnt, utan ni har kommit in på det av andra anledningar, vilket har varit intressant. Och så har jag då nu faktiskt skrivit en bok om hur det var, med tyngdpunkten på hur vad som hände sen liksom.
Just precis.
Och jag har lite svårt fortfarande att ta de orden i min mun att jag var en barnstjärna, men det är nog faktiskt det ordet som stämmer.
Ja.
Bäst ändå, för jag var. Och det, då vill jag lägga in att jag, nummer ett så gjorde jag inte bara Håkan, Bråkan och Max. Utan det har ju varit en massa annat också emellan liksom hela tiden. Plus att man också användes, även om det jag gjorde spelades, eller producerades av mycket av SVT och den statliga verksamheten. Mm. Så blir det ändå så att man blir inskickad i andra program för att göra reklam för något man inte får göra reklam för.
Mm.
Och där börjar vi ju nog lukta barnstjärnor liksom. Mm. När det blir så.
Mm. Du menar att var det lite mer värderade rum när man gjorde SVT-grejer? Och var man mindre vaksam med att man jobbade med barn när du gjorde andra saker?
Nej, det vill jag inte påstå. Utan jag tänker mer att man använde de som var med i Svensson till exempel till att vara med i något annat mycket lättsammare program.
Mm.
Som till exempel tävlingsdeltagare i något program.
Just det.
Och det var ju såklart
för. Och där att, var du för att du var barnstjärna.
Exakt, nu och där var jag för att det var barnstjärna. Mm. Det var så jag menar. Så att då satt jag liksom i den här. Åh, vad hette det programmet? Nu får du hjälpa mig här. Man satt, ska vi se. Ändå var 3x3 personer. 9 personer.
Prat i kvadrat.
Prat i kvadrat, tack. Ja, men där
som nu liksom. Heter invandrare för svenskar.
Ja, just det. Det är ju faktiskt en ny, ja, jäkligt kul. Mycket längre. Fick jag hans ansikte?
Precis. Den enda andra barnstjärnan jag har haft här, kan man väl säga då.
Ah, just det. Ja, vi har faktiskt pratat om det, han och jag.
Mm.
Så han vet om att jag har skrivit den här boken.
Mm.
Ja, men då var ju där egenskap och då visste ju folk att. Och det var ju samtidigt som typ Svensson sändes.
Mm.
Samtidigt. Så det blev ju liksom också en push. För jag vill ju inte påstå att jag. Att mina föräldrar liksom. Jag hade väldigt bra föräldrar för att vara föräldrar i den här branschen, ska jag säga. Det var inte de som ringde upp och kollade om jag kunde vara med i Prat i kvadrat för att andra producenter skulle se att jag fanns.
Nej.
För det hade ju varit den andra sidan av det. Liksom, att, och på så sätt att bli en slags barnstjärna som folk bara, oh just det, honom måste vi ha med i det här projektet också.
För utifrån ser det ut som att dina föräldrar har varit de bästa man kan ha i det här sammanhanget.
Ja men typ, jag tror faktiskt att de hade vunnit världsrekord i barnstjärneföräldrar.
Och det mästerskapet
postumt.
Tror jag skulle behövas.
Postumt.
Precis.
För de är döda båda två, vilket är en jävla sorg. Alltså.
Det är väldigt sorgligt. Ja. Vill jag komma in på det också? Här vet ju du om då, men vi kommer ju. Det är mycket annat vi ska hinna avhandla idag. Men aha, såklart, det är väldigt mycket att dra i. Tycker du att vi ska avskaffa barnarbete?
Som man brukar säga så är ju barnarbete redan avskaffat, för barn arbetar ju inte, man har ju löst det på massa andra sätt liksom. Men om frågan ställs, tycker jag att barn ska se barn på tv, så tycker jag absolut ja.
Mm.
Tycker jag att barn kan vara med och spela in filmer, tv-serier och dylikt, så blir mitt svar faktiskt också ja.
Mm.
Men man ska ju ha den finfina vetskapen att så fort du tar ett barn och stoppar i ett vuxet sammanhang, så påverkas barnet. Och ju mer du gör det, i min tanke då, ju mer präglat blir barnet.
Mm.
Och sen finns det ju faktiskt olika vändningar på det jag pratade med Micke om också. Hans karaktär som han spelade när han var barn i Ebba och Didrik skiljer sig ju ganska mycket från de karaktärerna jag har spelat.
Mm.
Jag var ju Håkan, Bråkan och Max.
Du spelade själv ganska mycket?
Egentligen. Mm. Jag spelade mig själv och det var därför det funkade så jäkla bra. Och där har jag förstått. Nu ska inte jag ta orden från Micke, men han uttryckte väl så själv också, att han var ju inte den sortens person. Han spelade en mobbare, en lite så här hård. Och då kan man ju tänka sig att då regissörerna som har ansvar att få det bästa ut utav tvn och produktionen, att man blir kanske lite behandlad så som man sen ska spela för att få fram de äkta känslorna. Och där kommer ju en jäkla problematik in.
Mm.
För att barn jobbar ju inte, de ska ju leka liksom. Så barn kan ju inte jobba, men barn kan samtidigt suga åt sig allt som sker runt omkring.
Mm.
Det är klart att jag också fick stress och press i mig för att, ah shit, jag hör ju att någon säger att nu måste vi ta den här tagningen innan det där molnet kommer.
Mm.
Av väderanledningar helt enkelt. Och så märker man, men samtidigt mot mig så ska de ju låtsas som att det här är så bra så,
mm, just det
är lugnt. Men herregud, barn suger åt sig, det vet alla som har barn, suger åt som svampar. Varför skulle jag inte göra det när jag är på set? Mm. Ikväll som jag sög åt mig när jag var hemma.
Och alltså, vi leker med tanken att de här barnkoordinatörerna och sånt där, att de lyckades skilja dig, så att du upplevde det som lek.
Ja.
Så är det ju ändå så att du beskriver scener när du och din familj är på tunnelbanan.
Ja.
Och det bildas liksom klungor av barn. Och du är på badhus. Mm. Och det är klungor av andra barn.
Mm.
Och jag hade varit likadan själv, så funkar man som barn. Det är den delen jag undrar om inte hade... Har inte den skadat mer då än själva jobbdelen? Som ju är en självklar konsekvens av att bli var jätteduktig på det.
Jo, alltså både och. Men det är ju själva... Det är ju kändisskapsdelen av det. Och jag vill ändå slå ett slag för att jag tror att själva kändisskapsdelen har jag nog inte haft så jäkla mycket problem eller utmaning med egentligen. Jag har typ trivts ganska bra i det och varit en laid back snubbe som snarare vill göra allt för att ta bort den där auran för att bli nyfiken på den andra personen jag möter som tycker det här. Men min utmaning blev att jag la ner så mycket tid på det att normalisera allt, att det faktiskt tog bort det sanna jaget liksom. Och därav att jag troligtvis kraschade senare. Liksom.
Tolkar jag rätt att du har liksom bett om ursäkt så mycket? Eller,
nej, inte bett om ursäkt. Utan att jag har tagit frågorna om man var på krogen. Liksom.
Ah, just det.
Ja, nu pratar jag lite. Jag var inte på krogen när jag var 7 år. Men
typ.
Senare i livet. Ja, typ faktiskt. Nej, men att man tog... När folk kommer fram och pratar liksom, och stoppar en på stan, tycker det är ballt och shit, det var du som var Håkan Bråkan.
Mm.
Får jag ta en bild med dig? Då har jag alltid sett till att ja, det får ni göra. Mm. Och sen har jag lagt ner lite för mycket tid på liksom försöka normalisera, det vill säga genom att vända. Jag svarar på frågorna, la 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 la, och så, ja, jag tycker att det var kul, la 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 la. Men sen vänder jag på det, men vad gör du då? Vad jobbar du med? Ja, jag är snickare. Och så börjar man prata om snickeri istället. Och vips, så blir ju inte jag den där stjärnan längre för den personen. Eller för hela rummet, kan man säga. Utan det blir en mycket skönare stämning för alla.
Ja.
Istället för att det är en kändis i lokalen, eller vad man nu ska säga. Men det tar ju tid. Och mina riktiga kompisar
står och väntar där borta.
Så att jag väntar 45 minuter på mig. Och sen kommer jag ha missat 45 minuter av vår gemensamma tid. Och så vidare.
Mm.
Och gör du det för mycket, ja, det här har ju med personliga integriteten att göra liksom.
Mm.
Det håller ju inte. Åter till din fråga. Du ställde en mycket bra fråga. Att det skulle ha präglat mig mer, det här kändisskapet vid sidan av. Och mitt svar är nej. För jag tror att det som präglade mig väldigt mycket var... Det var mångt och mycket när jag jobbade mycket som liten. Men jag kunde inte... Det fanns aldrig tid att reflektera över vad jag var med om.
Nej.
För när jag gick ju i vanliga liksom, skolan och hoppade aldrig över någon årskurs. Utan gick med mina polare där. Men de kunde jag ju aldrig prata med hur det var att spela in film. Jag kunde inte prata med dem hur det var att jobba överhuvudtaget.
Nej.
För att de visste inte hur det var. De hade inga referenser liksom. Så att jag... Och sen skulle man inte heller prata om det för att risken att ses som för mer. Och det var det värsta enligt mina föräldrar och enligt mig att liksom att vara sån. Så då var det ju att jag inte pratade så mycket om det i skolan.
Mm.
Hemma hade mina föräldrar 2 barn till.
Mm.
Det vill säga jag har 2 äldre syskon. När vi var hemma, de gav ju mig jättemycket tid, mina föräldrar ändå, med alla så här skjutsningar och hit och dit för att det här livet skulle kunna gå ihop för en vanlig söderfamilj, liksom.
Mm.
Söder om söder. Annars kanske folk blir petiga.
Ja, det tror jag då.
Nej, men så att uppväxten i Örnsberg, där jag växte upp, skulle vara så normal som möjligt ändå. Nej, men så jag tror att det var den biten påverkade faktiskt mer.
Mm.
Och det handlar om att det skapar en slags ensamhet i allt liksom kaos som pågick.
Mm.
Men det var ingenting jag kunde sätta ord på som barn, och det var ingenting som folk fattade runt omkring, för jag var ju som vilken grabb som helst och älskade livet och kissade inte på mig vid konstiga tillfällen.
Nej.
Så att det fanns ingenting som mina föräldrar kunde ta på som var så här: nej, han kan inte spela in mer nu för det stiger honom mot huvudet eller något sånt.
Nej,
det existerar inte. Utan det var liksom, allt var ju bra.
Kunde man bolla med de andra barnen på sätt? För där känner man ju att, för jag förstår också att det är svårt att prata med de vuxna. Kunde man dela någonting på så vis?
Nej, inte vad jag... Dels har jag ju varit ensam i min ålder rätt mycket, ja, i de projekten jag har gjort. Mm. Till exempel, store syskonen i både Sune och Svensson har ju varit lite äldre än mig, alltid. Alltså jag älskade ju att jobba med vuxna och se hur de gör. Så fick jag ju äran då att jobba med liksom Carina Lidbom, Peter Haber, Susanne Reuter, Allan Svensson. Toppen av elitskådespelare liksom. Det är ju min enda utbildning. Det är ju att ha jobbat med dem. Och det är inte så dåligt.
Nej.
Egentligen. Men jag tror att de rätt tidigt, såklart inte redan när jag var 7, men när jag blev lite äldre, att de nästan såg mig som en av de vuxna.
Mm.
För jag vill säga, jag kunde ju vara med och regissera som... Första gången som jag minns var ju Sune Sommar.
Ja.
Där jag liksom... När man sitter och lyssnar på när regissören Stefan Apelgren berättar då hur vi ska spela in den här scenen. Och jag lyssnar och tänker... Och hade ju sett lite film själv och tyckte att min idé är ju mycket bättre. Att den här nämligen ska vara i en och samma tagning. Det blir mycket verkligare då.
Mm.
Och så ropar han ut i teamet att vi kör som gamla, ja, tycker. Alltså det är magiskt.
Vilken jävla kick.
Det är sjukt.
Det är en scen.
Mm.
Du går runt med din bästa vän. Nu har jag tappat hans namn. Barndomsvän då.
En scen? Är det Svensson?
Nej, inte en scen från boken. Förlåt mig.
Ja.
Jag ber om ursäkt. Mm. Du går runt med din barndomsvän,
ja,
på Vattenfestivalen.
Ja, just det.
Vad hette din bästa kompis?
Robin.
Det var så, va? För jag tänkte, om jag minns fel nu så är det så genant.
Nej,
att jag önskar att det var jag. Men ni går runt och letar pantaburkar. Mm. Väldigt härligt.
Eller vi går inte runt och pantaburkar, vi samlar burkar. För att sen kunna panta liksom, och tjäna pengar.
Just det. Och är det din bror som har pikat dig lite för att, vad fan ska du med pantpengar till?
Ja.
Och det är två saker som, det ena är det. Det är något så jävla, det är en sån skev relation ju, ja, det, alltså, att man är ett barn och en stora syskon säger du behöver ju inte för du är så rik, ja, liksom, ja, att vi är relativa, ja, ja, barnmått. Jag känner så mycket för den och jag, alltså den är så otroligt. Ja, det ruckar ju om allt i liksom den uppenbara syskonhierarkin och så här, vem är stora syskon och liksom. Och det andra är att ni berättar att ni åker sen till Carlsberg.
Mm.
Och panta dem där. För där kan man nämligen lämna in platta burkar. Och det är, varför är inte det standard?
Exakt.
Det är det konstigt. Att vi inte har löst det. Det är 30 år sedan.
Men grejen är, jag tror, det har inte jag med i boken. Men just det där, för det var min farsa var ju om sig kring sig. Eller ja, egentligen var han väl inte det så. Men det här fick han väl reda på någonstans ifrån. Och tog reda på det mer genom att ringa Carlsberg. För då var det nämligen så, i vanliga fall plockar man ju burkar och sen är de lite ihopskrynklade. Då måste man liksom veckla ut dem för att de ska ha sin riktiga stora burkform liksom. Och så la man dem i kassar och sen fylldes ju påsen ganska fort.
Mm.
Men då hade min farsa fått reda på, precis som du säger, att man kan panta i vikt istället. Och så drar de bort en sån här, en schablon typ, ja, för felräkning eller att man har lagt sten i eller någonting sånt där. Nej, så då kunde jag och Robin... När vi fick reda på det här då, det var ju genialt liksom. Så då kunde vi ta burkarna och liksom, ja men karata ner dem.
Bara det är ju kul.
Ja. Bara det är kul. Till platta burkar. Och sen la vi det, och säckarna blev ju jävligt
tunga, va?
Men sen tog vi bilen liksom och åkte till Carlsberg och fick lasta upp de här helsäck liksom på en våg. Och sen... på stålar, så slapp man ju stå i automaten en och en liksom.
Ja,
det var ju så jävla briljant.
Ah. Like a no-brainer. Ja, det borde gå att lösa på något sätt att den går att läsa av koden i alla fall. Så att du tittar på det här bara, hur fan kan vi inte...
Grejen är att jag tror inte att de tar emot det idag. Nej. På det sättet liksom. Jag tror att de slutade, jag vet inte om det var ett eller två år vi kunde hålla på så där. Och det var inte många som gjorde så.
Det var... Det är din kluriga farsa som har hittat ett loophole. Otroligt.
Briljant.
Det är det verkligen. Hur bra...
Men det var de två grejerna du tog med dig från boken. Det glädjer mig ändå. Jag visste att jag skickade det rätt.
Jag har ändå skrivit ner det som en av de stora grejerna jag tog med mig därifrån. Hur fan kan vi inte ha fortsatt med det? Det är helt otroligt.
Det är underbart.
gör det som vi pratade om innan den här fantastiska pantsektionen. Mm. Det är det lyssnarna kommer ta med sig i den här pantsektionen. Men innan det så pratade du om vilka som du kunde reflektera med.
Ja, just det.
Och sånt där. Gör det att du har en annan relation och snabbnummer till sådana som Micke Lindgren och andra som har haft...
Nej, faktiskt inte. Jag borde ha det. Jag har kontakt med några. Jag känner David Boati till exempel. Mm. Sen tidigare. Men vi har inte pratat så mycket om det av olika anledningar. Jag och Micke har pratat lite om det faktiskt. Men vi känner inte varandra så egentligen. Våra vägar har korsats, som man säger.
Man har inte speciellt band per automatik?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det skulle nog vara behövligt. Mm. Liksom. Jag hade en gång en idé om en serie. Nu får du den här av mig då. Mm. Och dina lyssnare.
Ja.
Nej, men alltså, jag drog den mycket längre än faktiskt. Mm. Jag tyckte det var rätt kul också. Men vi har inte... Att det skulle gå ut på att man följer ett gäng som träffas. Och så är det liksom en förening med gamla avdankade barnskådespelare. Mm. Som mer eller mindre är lyckade eller inte lyckade i resten av livet. Hur det har gått liksom för dem. Och så är det ju såklart en ordförande där. Och det är
en fiktiv serie?
Ja.
Okay.
Mm. Alltså fiktiv serie men baserad då på... Alltså det här, det som ändå blir... Det ja. Blir ju livet i sig liksom. Mm. Men jag tänkte mig då att ordförande här skulle ju vara ingen Nilsson liksom.
Ja.
Men att en sån som jag då, som ändå har gjort fler produktioner som barn, hävdar att jag borde ha ordförande på det. Nej, men du vet.
Jätte.
Och sen, ja, men jag tror det här var så jävla roligt. Men jag tror, ja. Och såklart hade det varit roligt om man kunde spela in det med alla de som var barnskådespelare. Men det ska ju vara ett tungt underbudskap.
Mm.
Liksom.
Ja.
Så shoot, börja skriv.
Men jag,
mörk humor.
Jag tänker ju bara, jag vill se båda. Jag vill ju också se den här dokumentären. Men är det
jag har gjort en dokumentär om en kille som heter Martin som spelade i Bert. Han spelade Klimpen.
Ja, just det, precis, just det. Ja. Det känner jag till. Och alla är ju inte riktigt där. Men det finns historier att berätta om de flesta.
Ja,
så.
Men visst.
Men jag menar liksom inte, för det har ju gått oerhört bra för dig efter din skådespelarkarriär. Alltså ja, civil karriär.
Jo, nej, men det har ju gjort det. Men det har ju varit ett jävla arbete med mig själv, ska jag säga. Mm. Det har inte varit... visst att, alltså, har du varit med på tv, är du känd, så kan du få dörrar som öppnas som andra inte får.
Mm.
Men bara för att du får det betyder inte det att det är bra dörrar.
Nej.
Det är nummer ett. Så du ska inte kliva in i alla de dörrarna enligt mig. För mig handlar det om att ta reda på vem jag faktiskt är. Vad jag har för inre drivkrafter. Alltså att bli grundad. Att hitta själv liksom. Och det var då jag fann... Jag jobbade som brandman ett tag efteråt. Jag har även stått och jobbat på Teknikmagasinets lager. Stått i butik på Teknikmagasinet.
Täby, va?
Bland annat. Jag jobbar i massa olika butiker.
Mm.
Ja, men där kände jag väl att stå och sälja lös... penisar till tjejer som kom in och kände igen en och bara ville ta en bild med mig när jag står och håller en dildo. Alltså det är... Oh, ska det vara så här? Mm. Det här går inte liksom. Jag måste hitta annat. Sen jobbade jag som brandman. Svinkul. Men det var där jag också fick feelingen att söka in som flygledare. Mm. För att jag jobbade som brandman på en flygplats. Och flygledarutbildningen var helt jävla rätt för mig.
Mm.
Helt rätt. Med allt som kom där till, med människor jag träffade, med liksom... Jobbet i sig, svinkul, utmanande. Och jag blev nykter innan jag började plugga.
Mm.
Och så här, det var så jäkla mycket som klaffade.
Vad hoppas du att boken ska...
Ska ge läsaren?
Ja, är det både och?
Ge mig.
Ja, båda.
Nej, men jag hoppas att... alltså jag sparkar in dörren lite med Håkan Bråkan och Max. Mm. Som liksom, att det här känner folk igen. Och jag vet att folk tycker att det är kul att läsa om vad, men hur gick det för honom? Varför fortsatte inte han skådespela? Han var ju skitduktig. Han borde ju fortsätta, för det är ju ett liv att eftersträva. Det är att vara med på tv, då är du lyckad. Mm. Alltså det hela de tankarna vill jag skriva om och berätta att det kanske inte är riktigt så.
Nej. Om boken säljer, det vore väl kanon om den säljer 1 miljon exemplar. Då får man vara med i tv igen. Så då kommer man ju, det leder ju till att du...
Ja, just det.
Hur ser du på den biten? Ja. För du ger ju ändå lite in igen på något sätt genom det här.
Ja, men det gör jag. Det är ju en liten anledning till att jag också känner att jag går ut med det här. Det är för att jag... Dels känner jag att det jag säger inte att branschen ska förändras. Branschen har varit bra.
Mm.
Branschen har gjort sitt bästa. Jag tror att med gemensamma krafter kan branschen göra mer. Då pratar vi det lilla perspektivet. Det här är ingen bok jag har skrivit för bara föräldrar som har barn som är med på TV. För det är en väldigt liten målgrupp.
Mm.
Utan det här är en väldigt generell bok som handlar mycket mer om livet och att tackla svårigheter bland annat. Men ja, det är mycket möjligt att det kan komma förfrågningar och grejer. Men jag känner att jag står på en sån grund idag att vikten för mig att släppa den här boken, det är, alltså berättelsen är viktig för mig. Så alla som vill läsa den här boken, och då ska jag verkligen säga det, att den kommer finnas på bibliotek.
Mm.
Ni kan låna boken, ni behöver inte köpa en bok, låna. Det är skitbra, bibliotek är skittrevliga. Och så är det tyst där också, kan man komma undan lite. Så låna boken och läs, och kanske att den kan ge er någonting, några andra tankar. Jag är ju fortfarande igenkänd när jag går på stan.
Ja.
Senast idag på tunnelbanan på vägen hit var det en som frågade om jag, visst är det du som är Håkan Bråkan?
Mm.
Och sen är det inte mer än så, jag säger ja och säger dem, fan vad ballt, tack för ditt jobb typ, och sen går de. Och det är ju skitkul.
Mm.
Men efter den här boken så kanske det blir mer... Wow, alltså då blir jag Gabriel och i så fall mer känd för, ja det var han som var Håkan Bråkan, men idag har han, står han för också att våga prata om svåra saker.
Mm.
Eller våga, liksom lite mer sånt.
Mm.
Och om det leder till att någon skulle vilja ha med mig i en tv-roll eller en filmroll, jag är oerhört skeptisk till det. Jag är snarare inne på spåret då att jag kanske skulle kunna få inspirationsföreläsa på något sätt. Vända mig till skolor. Prata med lärare. Definitivt skulle jag tänka mig att snacka faktiskt med vuxna skådespelare som jobbar mycket med barn.
Mm.
Och berätta bara mitt perspektiv. Inte för att göra dem livrädda, utan för att liksom... Ja, men bara beskriva hur det har varit för mig. För att jag tror att det finns en inbyggd oro, liten oro i alla i branschen. För alla vet vad som händer vissa barnskådespelare. Mm. Det går inte bra för alla.
Det går bra för var tionde kanske, eller? Vad är dina siffror?
Ja, men ish.
Mm.
Och med bra, med var tionde menar vi ju inte då att var tionde fortsätter bli skådespelare som vuxen ens.
Nej.
Utan det är att de klarar att ha ett normalt jävla liv efteråt.
Är du en av de 10?
Ja, det skulle jag... Alltså, jag måste ju vara en av de 10 eftersom jag har varit barnskådespelare. Men jag, om jag är en av 10... Jo, nej, men jag känner väl att det har gått jävligt bra för mig nu.
Mm.
Men det är för att jag har jobbat enormt mycket med mig själv.
Mm.
Jag har verkligen gjort det. Och det är inget lätt jobb. Och det är ett ensamt jobb. Och det är... Ja, du kan ha folk som visar dig en stig. Men stigen måste du vandra själv.
Mm.
Och sen har jag jävligt tur som har en fru som står kvar vid min sida. Även fast all skit jag hittar på. Och det är jag bara evigt tacksam över. Att hon har trott på mig och att jag... Framför allt att jag har trott på mig.
Mm.
Tror jag är det viktigaste. Någonstans. Känslosamt, det blir laddat.
Ja.
Men också sant.
Mm. Jag har för avsikt att komma tillbaka till de här sakerna på vägens gång. Men vi har ett explicit syfte med våran sittning här. Och
ja, vi har ju det.
Vi ska bli kompisar.
Ja, det ska vi bli.
Mm. Har du lätt att skaffa kompisar i vuxen ålder?
Jag skulle säga både ja och nej.
Mm.
Nja, blir svaret. Ska jag berätta varför?
Ja.
Ja, men dels, kan vara en väldigt öppen person. Så jag är nog väldigt lätt att prata med och ta till mig. Men sen är jag en sån som har väldigt mycket järn i elden. Och jag har en familj, jag har 3 barn. Så om man behöver en kompis som man kan ta promenader med varannan dag.
Mm.
Då kommer inte jag kunna vara där.
Nej.
Men däremot så kan jag höras på telefon anytime du ringer och jag svarar. Mm. Liksom. Och det uppskattar inte min fru och mina barn alltid.
Jag är också kluven faktiskt. För jag tänkte prata med dig om.
Ja.
Att vi måste reda ut hur vi gör med telefon. För jag är aldrig beredd att ta ett långt... Det är väldigt trevligt när jag vet vad som vankas.
Ja.
Men det, vi måste nog schemalägga de här långa telefonsamtalen. Ja. Så att jag är mentalt beredd.
Ja, exakt. Och jag behöver en millisekund på mig att vara beredd. Men det är väl därför också jag funkar bra som... Jag hoppas mina kollegor tycker det också.
Mm.
Hela Flygsverige. Att jag funkar bra som flygledare.
Mm.
För jag har väldigt lätt att så här, hoppa mellan olika grejer.
Ja.
En flygledare, man brukar säga, hålla många bollar i luften liksom.
Mm.
Ja, fast det är ju inte det vi gör egentligen. Utan Nej. Det vi gör är att skifta väldigt snabbt mellan olika arbetsuppgifter.
Mm.
Och korttidsminnet är jävligt bra. Långtidsminnet, ja men inte så bra, men behöver inte alltid vara det i det yrket.
Mm.
För att det handlar om hela tiden är hur ser det ut om en minut, hur ser det ut om tre minuter, hur ser det ut om fem minuter, hur ser det ut om tio minuter. Vad behöver jag för information för att lösa uppgifterna jag har framför mig? Och det här går ju bara som en rulle i huvudet. Och det är det här man är tränad på liksom. Det är det utbildningen går ut på.
Mm.
Och däremellan så handlar det ju om att hoppa, nu pratar jag specifikt om flyglederi då. Mm. Hoppa mellan att veta vad det är för väder, veta vad piloten vill flyga, veta status på min kollega som sitter i tornet, vad jag kan bolla med den, veta vad jag ska göra för exakta handgrepp i olika maskiner liksom.
Förlåt för fråga. Hur nära katastrof har det varit?
Jag startade upp en kärra från Bromma en gång.
Mm.
Som hade skrivit in fel höjd som han skulle stiga till.
Mm.
Och problemet, eller utmaningen där har vi att Bromma och Arlanda ligger ganska nära varandra. Inflygningen till Arlanda går över Bromma på 4000 fot. 4000 fot är ungefär 1600 meter.
Mm.
Så ni som bor i Stockholm och lyssnar på det här, om ni ser ett flyg som är på väg liksom, i nordlig riktning mot Arlanda, då är de på 1600 meter.
Mm.
Kan ni jämföra? Inget hus är så högt.
En.
De till Bromma som vi startar, de stiger till 900 meter.
Mm.
Det finns en väldigt enkel grundläggande sak. Det är att man ska ha 3 nautiska mil, det är så vi pratar i den branschen, mellan flygplanen om de är på samma höjd. Eller så ska vi ha 1000 fot i höjdled emellan.
Mm.
1000 fot är ungefär 300 meter. Det är en normal standardseparation kan man säga. Det här flygplanet hade skruvat in fel höjd. En mycket högre höjd när han startade. Så han steg förbi 4000.
Mm.
Så hade oturen varit framme så är det klart att han hade kunnat stiga rakt in i någon som var på väg till Arlanda.
Ja. Men hur fan?
Men återigen, då är det pilotbaserat. Jag har inte gett honom en klarering, som det heter då, ett tillstånd, färdtillstånd. På det sättet, utan det är olyckliga omständigheter som gjorde i det fallet. Nu vet vi inte exakt, det var en utländsk pilot på ett litet privatplan. Och då är det faktiskt inte helt lätt att få informationen om vad som faktiskt hände.
Men rök han?
Nej, det är väldigt svårt att tro.
Mm.
Det är väldigt svårt att tro.
Nu måste vi bli kompisar.
Ja, det är klart vi ska bli.
kom gingen. Gabriel?
Ja?
Vilken låt kan du utan till?
Texten, eller jag spelar lite gitarr.
Jag kör båda.
Alltså, det är knappt någon hel låt nu för tiden. Jag är inte spela gitarr. Men jag tänker på den här... It's just a turning point, a fork stuck in the road.
Ja, Basket Case.
Nej.
Ja.
So make the best of these days and don't ask why. Vad heter den?
Det går ju Time of Your Life heter väl refrängen. Den heter någonting
Green
annat.
Day.
Exakt.
Nej,
den heter inte Basket Case för det är den andra, det är den riviga.
Precis. Men det är nog Time of Your Life.
Ja.
Och så sjunger jag liksom fel så att jag kunde ju inte den heller. Men den och sen vilken ska vi ta med? Nu är det är mycket barnen som styr vårt musiklyssnande där hemma, så man har ju lyssnat på ganska mycket Hooja.
Mm.
Så det är väl någon av de låtarna. Jag var såg dem på Grönan. Helt fantastiskt.
Men det är väl härligt när barnen inte gillar ännu sämre grejer.
Ja, absolut. Men jag är sen gillar jag ju, jag är sån allätare när det gäller musik alltså. Men jag kan ju alltså Beatles låt liksom Let It Be.
Jättebra. Vilken bredd. Ja. Banan, melon och Let It Be.
Ja.
Typ.
Ja, typ.
vilken kändis blev du ledsen när den dog?
Sven Volter skulle jag säga här senast. Faktiskt.
Har era vägar korsats?
Ja, det har de. Mm. Vi har jobbat ihop. Han var med i ett avsnitt när vi spelade Svensson. Och han är ju en av sån... Han är ju Han åkte inte taxi, han åkte tunnelbana som jag. Mm. Vi var två arbetarpojkar. Som gick hand i hand. Nej, det gjorde vi inte riktigt. Vi gick bredvid varandra till tunnelbanan. Och hade många roliga samtal med honom. Och intressanta samtal. Och så det var faktiskt så att jag mejlade honom. Jag skrev om honom i min bok.
Mm.
Och då när jag gjorde det så bara fick jag för mig, fan, jag måste mejla Sven och fråga om han kommer ihåg det här. Och grejen är att han svarade. Och skrev ett jättefint mejl tillbaka. Och berättade då att han var i Göteborg och spelade in den här filmen. Som
ja,
hade premiär efter att han dog.
Just det. Som handlade om hans sista, ja. En man vid sista tiden typ. Ja.
Så det var rätt speciellt. Mm. Så sen dog han och det tyckte jag. Och han skickade sina, han har skrivit böcker själv. Sen han skickade två böcker som han har skrivit till mig.
Men glad när man förstår att Sven Wollter kunde skicka saker via mejl. Alltså, han hade också kunnat ha ingen dator.
Ja, typ. Men det kunde han.
Vad glad jag blir.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var så där måste jag säga nu. Det slog mig direkt.
Mm. Det var ju knallfallsorgligt också.
Ja, men visst.
Jag beklagar verkligen. Vad är det dyraste du har stulit?
Alltså det måste ju vara typ någon flaska sprit, skulle jag säga.
Mm.
Den där bilen, det räknar inte jag som stöd.
Men var det i, liksom, de är ju dyrare i restaurangsammanhang än vad de är i butik.
Ja, det här var i restaurangsammanhang. Mm. Var det. Det var under en period då jag och en väldigt kär bror till mig, nämligen min bror, levde lite rövare och tyckte att vi hade spenderat så jävla mycket pengar på bärs i den där baren, så när vi skulle gå därifrån så det var ju så här, man skulle det var ju kittlande, fan, tänk, kan man greja det här liksom? Om du uppehåller där, bara ställer en dum fråga och jag bara gör så här och så.
En liten stöt.
Ja, en liten stöt verkligen. Och så funkar det ju. Sen satt vi och garva och drack den visken på McDonald's. Liksom. Skäms jag över det? Nej, inte ett jävla dugg. Jag tycker det är askul.
Det är en underbar historia. Bra.
Ja.
Vad glad jag blir. Vad är det högsta du hoppat från?
Alltså 10 meter i vattnet.
Mm.
10 meter har jag hoppat från.
Mm.
Men inte högre.
Nej.
Aldrig hoppat sen klippa och grejer. Livrädd.
Mm.
Kan ju finnas stänger där nere.
Kommer
du ihåg det? När vi var... Nej, jag tänker tidigt. Det här måste vara ett 90-tal. Tidigt 90-tal.
Mm.
Eller mitt 90. Då var det så här, på badplatser runt om i Stockholm så hittade man att folk hade satt ner järnpålar. Mm. Ja, helt sinnessjukt alltså.
Men den... Jag känner till...
Det var någon era liksom.
Ja, och det blev också väldigt... Det blev en sanning.
Det var samma liksom. Järnrör... Nej, det var det inte.
Alltså, sen skickade vissa sverigedemokrater till Ungern i förlängningen.
Det
hade ju varit mäktigt. Vilken resa för det järnröret.
Vilken jävla resa.
Jag tänkte på en grej.
Ja.
Jag har hört ett rykte om att egentligen skulle Svensson heta Sunes. Att tanken var att det skulle kräftas den familjen. Jag undrar, nu kanske jag bara lägger det här på någon. Men att det var folk som hoppade av på vägen. Och att det egentligen skulle handla om den familjen.
Oj. Det har jag väldigt svårt att tro.
Mm.
Väldigt svårt att tro...
För familjen är ju ganska lik i sin konstellation och sådär.
Ja, absolut. Ett barn mindre bara. Mm. Någon dog i en knark.
Just det.
Nej, men alltså det skulle man... Ja, jag vet fan. Nej, jag tror... Alltså, för det är ju tre vänner. Jag tror att det är mycket mer inspirerat av amerikanska sitcom.
Mm.
Av de här Mikael Hjort, Johan Kimblom och Thomas Tivemark som heter Tre vänner. Som är författarna då. Att de var över... Och då är det liksom Al Bundy ser jag framför mig lite mer. Och då är det med två barn.
Ja, just det. Vad är det ondaste du har haft?
Alltså det är två tillfällen. Eller egentligen är det så här. Det är fem tillfällen, sex tillfällen som kommer till mig.
Mm.
Fem av dem är samma sak. Det är varje gång jag får ryggskott.
Ja.
Och det kan jag så jävla ont. Jag har ett litet... Därför jag sitter och drar mig lite i stolen nu. För jag försöker få den där disken och börja bukta åt andra hållet igen.
Har du haft det fem gånger?
Ja.
Men då vet du antagligen vad det är som gör att du får det så ofta.
Ja, ja, absolut.
Vad är det då?
Jag har fått röntgen och grejer också. Ja, men det är ryggkotorna långt ner. Jag vet inte om det heter nio, kota nio eller någonting. Nej. Mm. Men i alla fall mellan ryggkotorna så sitter det ju såna här diskar. Liksom som ska göra att det glider bra. Det är som kuddar. Det är när de kuddarna skjuter, ska vi säga, bakåt mot rygg... ryggmärgen till. Mm. Där inne i ryggraden så går ju känselspröten. Som de heter.
Mm.
Och när du trycker på dem, det är då man kan få så här känningar och ischias ner liksom. Mm. Så. Och det är det här diskbrock, det är när den går ut och liksom typ fastnar där, vad jag förstår. Och min buktar bara.
Mm.
Och det du måste göra då, det är ju helt enkelt få tillbaka disken in i ryggraden igen.
Mm.
Och, men har det där väl hänt en gång så förstår jag det som att liksom musklerna och senorna runt om det där har blivit lite försvagade.
Ja.
Och byggs inte upp så jäkla lätt. Så att det är så lätt att den poppar igen.
Ja.
Kanske låter mer... Typ.
Ja, just det.
Fast jag har aldrig hört det där själva ljudet.
Nej.
Utan det jag märker är, det är att jag har rätt vad det är. Och då kan man ha... Burit barn är ju ofta så här, man lyfter upp och ska sätta på diskbänken i de här snedlyften och grejer.
Mm.
Och sen ska man ner och typ knyta skorna och bara fastnar. Och bara, jävla. Och det gör så jävla ont. Och sen går man som man skiter på sig och är 110 år gammal.
Mm.
Men då har jag min bror som är naprapat. Så han hjälper till och knäcker upp dem där. Och liksom frigör utrymme för kotan och tar sig tillbaka då.
Mm.
Och sen får jag övningar och grejer. Och det blir mycket bättre om jag tränar också. Den andra gången som jag tänkte på ont, då är det mer en smärta av... Det var när jag var och klättrade ett av världens högsta berg.
Mm.
6088 meter. Huyana Potosi. Huyana Potosi. Ja, någonting sånt. I Sydamerika.
Mm.
Och jag ville ge upp så jävla många gånger. Och det var så fruktansvärt jobbigt. Det var jobbigt så det gjorde ont.
Primärt vad?
Ja, men primärt hela jävla kroppen. Man fick ingen syre. Vi var på 6088 meter liksom. Eller ja, det här var innan det. Så 6000 meter då. Och jag rökte ju då också. Så då fick jag fick sluta röka, sa guiden, vid så här 4500. För då kunde inte han ta ansvar längre. Och mitt snus, jag snusar egentligen, jag röker inte. Men snuset började sina, så jag var tvungen att köpa cig för att... och det var rätt kul när jag köpte cig någonstans där. Så då åkte vi en båt på Amazonasfloden. Och så stannade båten till vid så här små ställen. Och jag och Jakob då, som min polare som vi reste, vi var de enda liksom... vita européerna som var där. Och som man gjorde på den här båten, det var att köpa... Man hyrde in sig på två krokar i taket. Sen hade man med sig en hängmatta. Alla de andra som åkte båten, de åkte ju från sina hem till jobb eller så där vidare. Men vi åkte ju då i 7 dagar för att ta oss hela vägen.
Åh, helvete.
Ja, asballt var det. Och sen stannade den här till vid olika liksom köpcenter, inom situationstecken. Då var det så här handels... Ja, med stånd och så där. Och så gick man... Och så skulle jag köpa ett paket cigg. Och de la ju säkert på dubbla priset för att jag var gringo liksom. Mm. Så 9 kronor, svenska kronor, fick jag betala.
Lite rån alltså.
Och fick en limpa sig. Alltså. Ja. Nej men så röka. Nej men det gjorde ont i hela kroppen. Alltså man var så jävla slut.
Mm.
Jag var helt slut. Ja, man fick ingen luft. Fick ingen syre. Fick ingen... Det var som lungorna liksom bara... Och jag tyckte ändå att jag var en vältränad av oss. Pinsam för. Pinsam, skäms.
Kändaste släkting?
Kändaste släkting? Alltså mina barns syssling är typ Sara Larsson.
Oh!
Ja, eller syssling, ja, lite sådär. Ja, men har min fru då berättat.
På hennes sida så är det ändå blodsband liksom.
Ja, på något sätt. Men det är långt, dick, mm. liksom. Det är så att vi har aldrig träffat
henne.
Hon har ingen aning om att de här tre barnen finns.
Nej.
Så är det. Men om vi tittar på min sida, då måste det ju vara typ... Då är det ju typ min bror efter den här boken.
Mm.
Nej, men jag tänker min bror i förhållande till att han är jävligt skön och trevlig människa. Och sen apropå att du har träffat en jävla massa människor.
Mm.
Så han är nog känd.
Då tar vi Sara.
Vi tar Sara. Ja, nej, men jag är ledsen.
Ja, men gud, det är samma här.
Jag har inget sånt.
Vem får ofta höra att du är lik?
Anton Körberg.
Jaha.
Inte ofta, men det var den som slog mig sådär.
Vad är han nu då? Är han fortfarande radio?
Jag tror det.
Ja. Mm. Har ni umgått?
Nej. Men vi har jobbat i samma tv-program en gång. Inte samma. Jag var hans stand-in på sommaren. Nu får du jobba. Kan vara telefoner inblandade.
Ja, just det. Ordjakten.
Ja, fast det här heter Pussel.
Pussel,
det var
okay.
Det första.
Var du stand-in på det?
Ja.
Fan vad realist. Vad fan pågår?
Ja.
Att du inte ens får fronta det.
Nej, ja, jag var stand-in. Hans sommarvikarie.
Herregud alltså.
Och du har ändå läst boken.
Ja, men det...
Nej, men vissa minnen. Ja.
Nej, men det är bara någonting så svindlande. Min bild, alltså, ja, jag fattar ju att det går. Men det är ju en grej som jag skulle vilja att vi berör lite i. Att i en så...
Han har hår också och mm. lite rundare ansiktsform. Jag tror mm. att det är det.
Jo.
Ja. Han... Apropå att vi var lika. Ja, annars...
Ja. Ja, det är bara... att du ganska tidigt, eller väldigt tidigt... märker att det inte ringer lika mycket.
Ja. Ja, nej, men så var det ju. Det var ju såklart markant. För att mitt liv fram till dess, fram till jag var 17-18 och spelade sista Kina, Svensson Svensson på Kina Teatern 1999.
Mm.
2000. Då hade ju liksom... Det var inte riktigt så att det ena avlöste det andra. Men, mm. men tankarna fanns och man visste liksom att... Och jag hade ju aldrig, jag, som sagt, jag sökte ingen roll. Jag hade ju aldrig provfilmat liksom, utan det var ju jag.
Mm.
Och jag var rätt ensam om i min ålder liksom. Och, eller, inte helt ensam. Men jag funkade jävligt bra, så mm. mig ville de ha liksom. Så det, då ringde ju telefonen och det var ju liksom med och dubb och så som jag har hållit på med också. Men det här går ihop. Jag fortsatte ju dubba efter det när jag var 17-18 år också.
Mm.
Men då förändras ju rösten också, såklart.
Mm.
Det här slog mig inte förrän riktigt nu, typ. För det här har jag inte beskrivit i boken riktigt, men så var det ju också faktiskt. Att då ringer ju de mer sällan, eftersom man måste vänta på att rösten liksom...
Är pålitlig.
Ja, men är pålitlig eller blir mm. det nya, liksom, ditt lilla, ja, men mer vuxna eller sådär.
Mm.
Och sen var det ju självklart att var inte jag... Med, för så var det ju med dubb då liksom, och så är det även idag att jag är inte tillräckligt, jag dubbar en del men jag är ju inget namn som liksom drar om jag spelar huvudrollen i någonting.
Nej.
Liksom, men förr så fick jag ju vara, ja, men i Toy Story så är jag pojken som äger leksakerna, mm. liksom Andy och Simba, Lejonkungen på vissa såna här grejer, och då fick man ju... Jag vet inte hur mycket man tänkte på att namnet skulle sälja, men jag tänker bara på Robert Gustafsson.
Ja, men det tror jag verkligen det är.
Men så jag gör ju betydligt mindre grejer idag, men tycker att dubbing är fruktansvärt roligt.
Ja.
Så jag tycker att skådespeleri liksom i sig är roligt, men just dubbing känner jag att jag behärskar, klarar av, och det är skitkul att få regi och försöka använda sin... Det spelar ingen roll vad du gör med kroppen för att få fram orden, för det syns ändå inte, utan det är bara det verbala som ska uttrycka det som en annan tecknad eller otecknad figur på tvn gör. Men när man får till det så är det en jäkla magisk känsla, för då passar det ju och ser snyggt ut.
Mm. Jag önskar att jag hade det där på något sätt, såklart. Men du får ursäkta tjat då.
Ja.
Men... att vara så, för du skriver ju om det också,
ja.
Att du ändå reflekterar över i tidig ålder,
ja.
Att det ringer mindre.
Ja.
Vad tror du det gör att det händer? För det är ju, det gäller ju många människor på olika Det händer alla människor någon gång i livet. Ja, det behöver inte vara karriärsmässigt. Ja, så här...
Tillbaks till frågan. Det är en skitintressant fråga. Det jag kände där och då, det var mer att det började gnaga i bröstet någonting.
Mm.
Det blev jobbigt något. Men det här jobbiga vill inte jag ta på. Det vill jag, och det är också ganska mänskligt, att skjuta bort det.
Ja.
Och det sköt jag bort genom att intala mig själv att nej, men jag ska ju ändå gå gymnasiet. Jag ska ju göra det, jag ska göra lumpen. Jag älskar att festa, jag älskar att dricka, jag älskar att vara full. Så jag har det ju skitbra liksom. Men när jag tänker på det i efterhand så gjorde jag ju allt för att bara inte ta i de känslorna som det innebär att helt plötsligt inte vara behövd längre.
Mm.
Inte vara på det viset älskad, få den uppmärksamheten. Att bara ta bort det, det var ju för fan som att ta bort kokainet för en missbrukare.
Mm. Mm.
Det var ju faktiskt det som hände. Att det var ju en avvänjningsperiod jag gick in i.
Mm.
Och jag har ingen erfarenhet av att avvänja mig vid narkotikum. Av anledningen till att jag inte brukat det särskilt ofta. Men jag kan bara tänka mig, för jag har läst om det. Och sett filmer och hört folk berätta om det. Att det är ju ett helvete. Och jag tror att det var ungefär samma sak som hände mig. Bara det att det dolde jag liksom. Och jag dolde det av anledningen att det var ju också jävligt pinsamt.
Ja.
Skulle jag må dåligt över att inte... Åh, de vill inte ha med mig i film, buhu, buhu. För någonstans fattar jag ju själv också att om jag vill vara med på film... Då måste jag ju visa att jag vill det. Men det var det som var så svårt att få in i min huvud som då i 10 års tid har det varit på ett visst sätt. Medan jag självklart i grund och botten visste att en skådespelare söker ju 50 roller och får en.
Mm.
Det är ju det normala.
Mm.
Men det är jävligt lätt att säga att man vet saker och att faktiskt leva saker.
Mm.
Och det är väl den stora skillnaden jag har lärt mig i livet av allt det jag... har tragglat och jobbat med mig själv. Att liksom hela det inre måste följa med. Man måste fatta vad man gör. Det går inte bara läsa en självhjälpsbok där det står att du ska titta dig själv i spegeln 10 gånger och så gör du det och sen är allting bra efter det.
Nej,
det är inte så det funkar. För mig handlar det mycket mer om att bli ett med sitt jag. Jag har svårt att beskriva liksom vad det bara känns när man. Och det handlar om allt från det stora till det lilla liksom. Att se jag skräp där det inte ska vara skräp så plockar jag upp och slänger det i papperskorgen. Samtidigt som jag gör något annat. För det är bara en naturlig del av... Liksom om jag går och tittar på det skräpet och tänker att det här borde ju någon i föreningen ha plockat upp.
Mm.
Och varför ska jag gå runt och ha massa dåliga tankar liksom? Det bygger ju bara en dålig någonting. Och blir en soppa som du sen inte vet. Då är det väl bättre att göra det. Sen... Det är klart att springer jag, har jag bråttom till tunnelbanan och ser skräp, då kan jag bortse från det för att jag måste hinna med tunnelbanan. Det är inte så att jag missar en tunnelbana för den sakens skull, utan man får ju ha någon form av...
Sållningsprocess.
Ja, men precis. En sållningsprocess eller en så här. Men i mångt och mycket då, veta varför. Ja, då var anledningen till att jag är tvungen att hinna med den här tunnelbanan, för jag vill inte komma för sent till Robin Berglunds poddinspelning.
Mm.
Och då anser jag att den saken står liksom över det där godispappret.
Mm.
Och om inte kan jag ju faktiskt ta det där godispappret när jag kommer hem sen. Men jag tror att ni förstår vad jag menar.
Ja.
Att det är ju ständiga sådana här val vi gör i livet. Men om man ständigt försöker göra val och faktiskt tänka... Jag brukar ha en grundtanke och det är så här, om alla hade gjort som jag, hade det funkat? Om svaret är absolut nej, då gör jag det inte.
Mm.
Nej, men så det som hände med mig var ju att jag fokuserade på att dricka mer.
Mm.
Det var det resultatet blev i alla fall. Så det som hände med mig i mitt inre var ju att jag kände att jag typ... Jag hade gått i pension liksom.
Mm.
Fast jag inte ens hade gått ut gymnasiet. Jag var färdig. Jag var inte omtyckt längre.
Mm.
Ingen ville ha mig. För ingen ringde ju. Och den känslan vill ju ingen ha.
Nej.
Men den känslan kommer alla få någon gång i livet.
Mm. När tog du den känslan första gången? Eller de tankarna?
Ja, det var efter flera år. Det var ju när jag började jobba med mig själv. Alltså det var ju, skulle jag säga, efter 2007.
Mm.
När jag var full på tillfällen där det är jävligt dumt att vara full.
Mm.
Men också, det väckte mig på ett sätt som jag tog tag i den problematiken. Genom att söka hjälp.
Mm.
Och basunera ut att nu får det räcka liksom. Och det var ingen utav mina, alltså då får man ju tänka på att det här var 2007. Och på den tiden, det fanns ju inget, då fanns det ju inte de här alkoholfria alternativen som finns idag.
Nej.
Det fanns kanske en eller två alkoholfria öl. Resten, det var alkohol då. Idag ser ju den biten, nu är det inte därför man kanske slutar dricka eller inte dricka, beroende på vilket alkoholfri alternativ det finns.
Men det är ju ett mindre stigma antagligen.
Ja, precis. Allt ger ju det andra liksom.
Mm.
Och jag var nykter i 5 år, sen började jag dricka igen. Mm. För jag trodde att men nu kan jag, har jag kommit till sånt livet där jag kan klara av det. Liksom. Att det var inte alkoholen i sig som var problematiken, utan det var att jag var tvungen att ta tag i mig själv som var problematiken. Men sen när det där gått upp och ner och jag har gjort en jävla massa dumma svängar, och framförallt mot min fru då liksom,
mm,
som ju inte vet vilken den där 20:e gången egentligen blir när jag inte grejar det och man gör något dumt. Och då pratar jag, har aldrig varit någon som slagits och blivit aggressiv så. Du kan göra dumma saker ändå, och det är väl dumt framförallt mot sig själv. Somna på olika ställen, man vet aldrig vad som kan hända. Så nu är jag nykter igen. Nu har jag valt att köra det spåret. Liksom, för att jag känner inte att det hjälpte mig ingenting. Och att försöka... Det var mer att varje gång som jag drack så kändes det som att... Ja, det gick bra. Det var normalt drickande. Men det var som att det var... Varje tillfälle var för sig något som bara bäddade upp till det där kaoset. Liksom. Mm.
När saknar du att dricka som mest?
Det vill inte jag. Shit, jag har inte tänkt på den där, en sån fråga på faktiskt jävligt länge nu. Nästan ett halvår som jag inte har tänkt på det. Men det jag skulle kunna säga det drickan har tillfört, men som jag ändå sköter rätt bra ändå. Det är ju så här, man sitter ner och dricker lite bärs med polare och bara sitter och garvar.
Mm.
Och när liksom det mentala, när allting bara flödar och man liksom drar skämt på skämt på skämt. Liksom, och så bara snurrar man vidare och vet inte ens vart man började. Och det var ju förknippat, så höll jag på väldigt mycket när jag krökar, för jag älskar att ha kul liksom.
Mm.
Men jag har ju polare som jag, och framförallt min bror, vi kan göra det än idag. Men då gör vi det över ett glas vatten, en promenad i skogen, eller sitter ner och ler gura. Vi båda kan locka fram den slags mentaliteten ändå.
Mm.
Så det behövdes ju faktiskt inte.
Nej. Fan vad skönt att höra.
Ja, det är så jävla skönt att ha kommit dit.
Har du varit i Rom med alpin?
Ja, men det var länge sedan.
Mm. Med skolan eller?
Ja.
Mm. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Ja, äntligen.
Ska vi se vad lyssnarna undrar. Patreon. Vi börjar med Musikhjälpen-gänget. De här vann i Musikhjälpen sina frågor. Vi börjar med Lisa. Hon undrar, vilket är det bästa sättet att få dig att skratta?
Lisa. Vilken bra fråga faktiskt. Ja, men jag tror det bästa sättet är när om någon säger någonting själv och sen så upptäcker de lika fort som mig att det de sa just var väldigt, väldigt konstigt.
Mm.
Så att man liksom i symbios börjar garva åt det någon annan just sa.
Mm.
Men det gäller att den personen liksom är väldigt öppen och oprätt och själv liksom, för att göra en sån grej. Men för mitt huvud kan snurra ganska fort ibland. Så att jag kan liksom spinna vidare på saker utan... Ja, det är inte allt det som kommer ut ur min mun som tur är. Men jag skulle säga det. Att när man så här, någon säger något, det kan vara vad som helst liksom. Och sen bara klickar den där energierna exakt samtidigt.
Mm.
Som gör att man bara brister ut i skratt. Och man vet att båda tänker på samma sak liksom.
Jag tror det bästa svaret på den här frågan jag har hört. Om jag får vara domare.
Oj.
Hur förhåller man sig till att man själv är det roligaste folk har sett? Alltså förstår du? Går att ta det i sin...
Nej.
För det kommer väl folk fram och säger och tycker.
Men där kan jag tänka så här att jag har väldigt lätt att bara skjuta ifrån med det och säga så här, ja, fast vi var ju fler som spelade och jag hade ett manus att läsa.
Mm.
Då tycker jag det är mycket grymmare att få den frågan som ståuppkomiker, eller få de orden till sig som ståuppkomiker till exempel. Med skämt man har skrivit själv och ens uppgift är att få folk att skratta, och så säger någon att fan, du är det roligaste jag har hört.
Jo, man måste ju inte jämföra heller.
Nej, för det är ju världens undergång.
Nej, men jag menar bara, om folk säger så snälla saker så behöver man ju tänka, vilka betyder det här ännu mer för?
Ja, det är jävligt sant. Ja, jag tar tillbaka. Klipp. Nej, men jag kände så här att, ja, fan vad kul. Jag blir glad liksom.
Alltså, går in?
Att folk, ja, på något sätt går det in. Men jag kan inte ta åt mig, vad jag försöker säga är att jag kan inte ta åt mig liksom 100% av äran, om jag säger så.
Mm, det
av det. Mm. Och det var därför jag gjorde jämförelsen, tror jag.
Mm.
Att det handlar ju om så jävla mycket mer att mina karaktärer gick igenom rutan. Visst, det var jag som gjorde det, men det hade inte varit någonting utan medspelarna, regissören, klippningen. Liksom allt som får det att funka. Och det vet ju jag.
Mm.
Men det är inte säkert att de som är utanför branschen vet hur jävla viktigt sådana här saker är.
Nej.
Jag tror så får jag svara på den frågan.
Det är det mest defensiva jag har hört faktiskt.
Ja, alltså, det är ju, jag är defensiv.
Ja, alltså jag menar för din egen... Det är väl därför du är ordförande i bostadsrättsföreningen också. Och inte den som har slängt godis pappret.
Nej.
Men jag tycker att... Jag tror att du skulle må bra av att bara stå och... Andas in med näsan när någon säger något sådär snällt.
Jo, men det kan jag hålla med om. Att mitt första blir ju så här jante. Och det har jag väl i mig också sen.
Ja, direkt med att säga ljud och ljus liksom. Ja. Kom igen. Du var ju jätterolig.
Ja, tack.
Fruktansvärt rolig.
Tack, Robert. Tack, det var inte Lisa.
Jo.
Var det Lisa också? Ja. Tack, Lisa.
Robert Olsson undrar, favoritsåpa från 90-talet?
Oj. Det som kom direkt upp var Tre Kronor.
Mm.
Han hamnade i rullstol.
Klimax,
mm. Ja.
Just det.
Det var inte kul. Alltså, nej. Det får man inte skratta åt så.
Det får man, men man behöver inte.
Man behöver inte. Ja.
Nej, just det. Men nu ska vi se, hur gammal kan du ha? Då var du inte...
Alltså, när kan den ha kommit? 95?
Kanske, ja.
Ish. Mm. Jo, men det var ju sådär... Och så hörde jag bara vara de vuxna. Och jag spelade ju med skådespelareliten på andra hållet. Men nu ska man inte säga... Som liksom jämför det här med, nu är jag inne på jämföra igen, med såpa kontra som man sett som någon lägre form av liksom serie och sådär. Men vilket ju uppenbarligen, jag lyssnade på Hans Rosenfeldt heter han, va? Mm. Hans sommarprat liksom, hur han satt och skrev för, det var en enorm skola för alla, inte bara skådespelare, utan för alla bakom de här produktionerna, eftersom de gick så fort och så. Så att jag skulle vilja säga att det är en enorm skola för alla, men det blir lite sämre skola för just skådespelarna.
Ja.
För att man inte kanske får fram det absolut bästa.
Nej.
För det finns inte den tiden med. Men för de som inte syns, som skrev, så blir det ju en pangskola. Ja.
En fabrik.
För att de kan testa idéer som liksom, shit, tänk om man kan få folk att tro på det här. Och sen skriver de, och så blir det upp till skådespelarna och bara, ja, nu ska ni göra det här. De bara, fan, hur gör man det här? Och trovärdigt. Nej, men skitsamma, det var bara ett test för den här författaren att... Ja, men du förstår, det är lite taskigt. Ja. Det är lite halvt, jag ska inte använda...
Men då var det ändå svängdörrar mellan skådespelarskolorna och rederiet. Alltså, alla var ju med där.
Så ja,
det var ju...
visst. Och rederiet, ja, herregud, det var ju svinbra liksom.
Nilsson i efternamn, Sabrina i förnamn. Vilken svensk kändis är en perfekt tia och varför?
Oj. Alltså, det som slog mig direkt är typ så här... Ja, men idag, jag skulle säga Sara Larsson, jag var inne på henne tidigare.
Mm.
Och då tänker jag mycket på det hon står för och när hon yttrar sig. Och att hon, ja, men jag tänker mycket på det här kvinna-man-perspektivet. Ja, men jag älskar när kvinnor visar vägen. Liksom. Och hon gör det ju både lite halvt, ja, men politiskt och sen rent...
Och
samtidigt är hon svincool och asduktig på det hon gör. Och ser bra ut också.
Mm. Tycker jag, skickligt hanterande av frågan. Det kan bara stämma in.
Ja.
Love Öjen undrar, om du kunde kommunicera med alla djur, vilket skulle du komma bäst överens med?
Ja, men jag tror någon så här labrador typ.
Ja.
Någon hund.
Du är hundmänniska?
Ja, mer hund än katt, om man nu ska ta de två raserna, eller vad det kallas.
Mm.
Sorters djur kanske. Men... För det där är också en fråga som man kan tänka att okej, om du hade varit djur så hade du varit det du kan bäst komma överens med. Ish.
Mm, ja, skulle man kanske
kunna tolka. Då får man ju tänka på vilket djur jag hade varit om jag hade varit djur. Och, Men jag hade nog kommit jävligt dåligt överens med fåglar. Alltså.
Mm.
Det är något jag vet.
Du gillar inte fåglar nu?
Nej, men jag gör inte det. Mm. Jag tycker de är så här... Nej, men opolitliga.
Vilken är värst, tycker du?
Vilken sorts fågel? Mm. Typ så här måsvarianterna som...
Det är min hjärtefråga. Att, att vi inte har gjort förtal med dem. Ja,
ja, de finns. Ja.
Riktigt äckliga är de. Och oförskämda. Och... Jag tror typ att det är rasism. Eftersom de är vita. Ja. Och ser ut som skärgårdsbåtar.
Ja.
De tillhör sommaridyllen. Vilket gör att de kommer undan med vad fan som helst.
Ja, men typ.
Hade de varit så här gråa, alltså kråkor, då hade vi skjutit av dem. Det vet jag, som samhälle.
Sant.
Johanna Ekberg, vilket brott är mest troligt att du blir åtalad för?
Ja, jag ska ju släppa en bok nu. Så att det finns väl... förtal heter det.
Mm, just det. Mycket intressant. Det var väl en clickbait så god... Eller en köpbait så god som någon.
Ja.
Mm. Det kommer ju inte hända.
Nej, det kommer det ju inte.
Nej.
Så låna boken på biblioteket.
Precis. Gör det. Och så Johan Dykhoff då. Vilken hushållssyssla är roligast respektive tråkigast?
Ja, men vika tvätt går ju på tråkkontot.
Vika tvätt, ja. Mm.
Ja. Jo, men alltså kasta in i maskin och ut, det är ju inget konstigt. Men sen ska det vikas.
Mm.
Strumphögen liksom. Så man bara... Allt är svart. Mm. Olika storlekar skiljer... 2-3 storlekar på alla.
Nu är ni 5, så att jag förstår att det är skillnad. Men det är mitt roligaste.
Okay.
Om jag får, om det är Champions League på tvn och så är det en stor berg av strumpor och kallingar och trosor. Och så får jag sitta där och leka domino. Eller nej, det är memory.
Ja, jättekul om du sitter och leker domino.
Och så frystorkar jag strumporna. Va? Och sen så bara... Då har jag som roligast.
Ja, det
är bara slänga dem sen.
Du är hur många i hushållet?
Nej, men vi är 2. Det är det som är, jag fattar verkligen att det... Och det är en gång i månaden. Medan du har väl det varannan dag då, helt enkelt.
Är det en som har mindre fötter än dig också?
Ja.
Markant.
Men nej. Det. Jag har ju klövar.
Ja.
Och hon är en vanlig tjej.
Okej.
Okay. Så att det skiljer ju 2-3 storlekar.
Ja.
Men det där löser jag.
Ja.
Hon har tunnare och sånt där.
Ja, men spännande. Nej, men sen ska jag säga vad jag tycker är kul då. Nej, men jag tycker faktiskt hushållssysslor generellt är ganska roligt. Det är lite så meditativt över det. Jag kan gilla att stå och diska fast vi har diskmaskin.
Ja.
Jag gillar att dammsuga för jag älskar att se när typ så här dammsugs upp.
Har du lampa längst fram?
På dammsugaren?
Ja.
Nej.
Den där har det. Så vi köpte en sån hem också.
Sådär, ja.
Det är så jävla skönt. För då ser man ju mönstren liksom.
Ja, det är sant. Coolt. Jag vet vad vi har. Vi köpte en sån här. Det var min fru. Hon kom ju från... Nej, hon kom från, Kristianstad. Mm. Hon bodde i London mycket. Mm. Och där har de sån här... Du vet, elefanter. De heter ju någonting.
Ja.
Henry.
Okej.
Okay, ja. Vi köpte en Henry. Också för att barnen skulle tycka det var kul att mata Henry med snaben. Liksom. Det är jag som tycker det är kul. Mata Henry i snaven. Barna tycker det är sådär.
Vilken grej. Är det dyr eller Henry?
Ja, men de är ganska dyra. Men herregud, den har vi haft i över 10 år nu. Funkar, suger fortfarande.
Ja.
Som jag brukar säga.
Shout out till Henry. Och du, något som kommer vara i minst 10 år, det är den här vänskapen. För nu är den i hamn.
Nej, är det så?
Mm, vi blir kompisar. Här har du kardan.
Ja, fan vad...
Välkommen ombord.
Tack ska du ha. Tack ska du ha. Det var en ära. Ja, vad kul. Vad kul.
Är du nöjd?
Jag är svinnöjd.
Boken då, om du får, var får du, vilken hemsida ska de gå in på? Utöver, de som inte trycker på länken i avsnittbeskrivningen.
Alltså jag tycker ni, förhoppningsvis kommer min bok finnas att köpa överallt där, där böcker säljs.
Mm.
Men bokbranschen är som den är. Att jag har skrivit den här själv är ett faktum. Men det gör också att, att bokbranschen, eller de som säljer böcker inte vet hur jag skriver.
Mm.
Det är bara Robin Berglund som vet hur jag skriver riktigt. Så det är ingen som har, eller inte så många som har vågat ta in den. Så det lättaste är väl idag att gå in på typ gabrielodenhammar.se.
Mm.
Eller följa mig i någon så här social mediegrej som jag försöker hålla på med. Blandad framgång. Så hittar man säkert någon knapp där det står beställ boken här.
Mm.
Och så kommer man kunna beställa boken där. Förmodligen via mitt förlag då som heter Own Your Book.
Mm.
Så gör gärna det och mer än gärna skriv och berätta vad ni tyckte. Om ni tyckte att det var en bra bok, om den gav er någonting.
Mm. Nu spelar vi in det här innan den. Är du nervös?
Nej, jag är inte så jäkla nervös faktiskt. För jag tror så jäkla mycket på det här projektet i sig. Och med projektet så menar jag att den här boken på något sätt är ju bara starten för vad jag vill lägga energi på och jobba med vidare efteråt.
Mm.
Sen började det sakta men säkert gå in att fan, jag har ju skrivit en bok.
Mm.
Och det är ju ganska ballt i sig. Det är lite som, jag tänker direkt på en låt. Är det inte Bo Kaspers orkester som... Eller Kent? Du vet, så här, de radar upp olika grejer. Springa 400 meter under en minut. Sätta namnet på en gevär. Skriva, sätta namnet på ett gevär.
Det känns som att det är Bo Kasper.
Skriva en bok som ingen läser.
Ja, just det.
Ja. Den fick jag i huvudet nu. Ja. Jag vet inte varför. Men tänk att det kan stå en bok som jag har skrivit med ryggen, det här ska han få fan för i en bokhylla hemma hos folk.
Mm.
Och framförallt, nej men liksom, det är ju bara ära om folk vill läsa det man har skrivit. Det ska man inte ta för givet idag, herregud.
Nej. Du, tack för idag.
Tack Robin. Tack för beskrivningen också. Svingo. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.